Ska vi be tillsammans? Tack gode Gud att du är här. Tack för din heliga andes kraft och styrka och gemenskap. Vi ber dig nu för att du skulle fortsätta att genomsyra den här gudstjänsten med dig själv, Herre. Med din kraft och med din nåd, Herre. Vi ber dig för att du skulle tala genom ditt ord. Så att det får bli levande och verksamt för oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, Anders Marklund heter jag. Det var ju spännande att vara nattklubbsägare. Det gillar jag lite. Så jag och min fru, vi kommer precis ifrån, vi har städat nu på morgonen. Nej, inte riktigt. Så ni vet lite grann vem det är ni har framför er. Jag, min fru sitter där, Kristina. Vi har tre barn. De är uppvuxna och utflugna och allt sånt där, va? En här i Göteborg som vi har sovit över oss i natt. I Påvelund bor hon, Johanna, med sin Simon. Och så har vi en i Örebro och en hemma i Lidköping där vi kommer. Vi kommer från Lidköping. Den lilla staden med den stora sjön. Sen har vi en hund. En kamphund. Kan ni någon namn på någon kamphund? Nej. Nej. Våran kamphund är en papillon. En del blir så skraja när man säger att man har en kamphund. Och så säger man att man har en papillon. Då mjuknar de. Men hon kämpar för sin överlevnad så fort hon träffar en annan hund. För hon är så här stor. Så hon blir lätt uppäten av andra hundar. Om hon kommer i vägen. Det är den enda kampen i henne faktiskt. Så jag farbror till Lina då. Och Oskar och jag har haft förmånen att få jobba ihop. Ni har gjort ett grymt bra val. Det har ni gjort. Det är bara att gratulera er. Idag så tänkte jag så här, eftersom det är påskens vittnen idag så jag kommer inte riktigt hålla mig till det. Men det finns en linje i det jag säger som har med påskens vittnen att göra. Och jag tänker så här, att påskens vittnen och att få vara ler i krukmakarens händer, det är en förutsättning för att du och jag ska kunna vara påskens vittnen. Att vi är överlåtna till krukmakaren. Gud själv. Och det här är platsen för krukmakarverkstan. Alltså vi befinner oss i en verkstad, tror jag, när församlingen får funka som det är tänkt. Och den här byggnaden här, den signalerar någonting till var och en som passerar den här byggnaden. Den här byggnaden signalerar att här finns det en grupp människor som har bestämt sig för att tro på påskens budskap. Att det finns en levande Gud som har låtit sin son Jesus Kristus dö och uppstå för varje människas skull. Och då blir den här gemenskapen oerhört viktig. Alltså all församlingsgemenskap är oerhört viktig. Den kristna församlingen har ett alldeles speciellt syfte, tror jag. Och då blir det också viktigt att se här inne när vi sitter. Precis som ni sjöng nu. Stefan, du sjöng en sång om generationer. Och då blir det så oerhört viktigt att vi ser att vi faktiskt är olika generationer. Att församlingen bygger på det. Att det här är en gemenskap för alla generationer. Det var en tv-serie innan jul, eller en serie tv-program innan jul, som handlade om Köttberget checkar ut. Jag vet inte om ni såg det. Men några av er såg nog delar av det, skulle jag tro. Det är ingen som vågar erkänna det. Det handlar om 40-talisterna. Och det handlar om att 40-talisterna, de har haft en ganska gynnsam utveckling. Och sen så nu håller de på att checka ut yrkeslivet. Det är lite det som sjöng med. Chef, en gång chef och så. Byter man roll i livet. Det fanns en tid när vi pratade väldigt mycket om 56-orna. Har ni tänkt på det? Björn Borg, Ingmar Stenmark, Linda Haglund, Ted Gärdestad och allt vad de hette, va? Som var några sådana här förebilder i mångt och mycket för oss, va? Under det här Köttberget checkar ut om 40-talisterna så hängde Aftonbladet på en serie om generationer. Typ det vi ser här inne. Och så beskrev de olika generationerna. Och så beskrev de, jag är 60-talist. Jag är född på 60-talet. Så beskrev de bland annat 60-talisterna så här, att de vanligaste namnen det var Maria, Susanne, Eva, Lena, Karina, Mikael, Peter, Anders, Thomas och Per. Finns det någon 60-talist här inne? Ja, det finns några. Okej. Okay. Då säger Aftonbladet så här om oss då, att vi tillhör den ironiska generationen. Och nu har vi kommit till medelåldern. Problemet är att vi vill inte låtsas om att vi är i medelåldern. Utan istället så trängs vi med tonåringarna, våra barn då va, på konserter. Och så gör vi statusuppdateringar på Facebook. Stämmer det med dig, Stefan? Ja, vad gott. Nu är vi två. Ja. Ja. Samtidigt så sitter den här generationen på ganska mycket av makten i samhället. Ganska intressant. Man säger om 80-talister, finns det någon som är födda på 80-talet här? Oskar är född på 80-talet. Det var jättebra faktiskt att du var det. Pappa var finansvalp. Mamma hade pudelpermanent. Stämmer det, Oskar? Inte så. Nej. Nej. Sverige mådde oförskämt bra under den tiden när du föddes. Och det curlades med de här barnen för att de skulle få sin vilja igenom. Idag beskrivs 80-talisterna ofta som, förlåt mig Oskar, det är Aftonbladet, tjafsiga, politiskt korrekta och till bredden fyllda av självförtroende. Och då tänkte jag säga, jag måste göra som du, jag måste googla på det här. Vilka finns det idag som är 80-talister som sitter verkligen vid makten idag? Politiska ledare till exempel. Ebba Busch är 80-talist. Hon är ju ganska kaxig. Och så beskriver man generationerna på det här viset då. 50-talisterna, det är generationen som försvann. 90-talisterna, det är generationen som längtar efter att tanten ska komma tillbaka igen. Man påminns om 30-talisterna. Och så längtar man efter den där tanten, ni vet, som körde långkok och bakade bullar. Så träffade jag en kvinna denna vecka. Vi satt i ett samtal om församlingsutveckling. Så säger hon så här, jag möter många som är födda på 90-talet just nu genom mitt yrke. Och de, finns det någon som är född på 90-talet här? Ja, det finns några stycken. De har ofta en ganska bra, ett bra självförtroende, så de frågar sig, aha, och vad kan du erbjuda mig? När man till exempel söker ett jobb eller när man ska söka en utbildning eller något sånt här. Man tänker att nu ska jag bli erbjuden någonting. Man tar för sig helt enkelt. Nu ska vi göra en liten snabb koll. Är det någon som är född? Jag förstår att barna som var födda 2010 och senare, de har dratt iväg någonstans. Är det någon som är född på 2000-talet här? 2000-2010? Bra. Är det någon som är född på 90-talet? Är det någon som är född på 80-talet? Någon som är född på 70-talet? Någon som är född på 60-talet? 50-talet? 40-talet? 30-talet? 20-talet? Förstår ni nu va? Församlingen. Här finns människor idag, den här söndagen, första söndagen i april, så finns det människor som är födda på 30-talet, på 40-talet, på 50-talet, på 60-talet, på 70-talet, på 80-talet, på 90-talet, på 2000-talet, på 2010-talet. Ganska stor bredd på ålder här inne. Det är precis det som är tanken med församlingen. Alltså olikheterna som vi bär på i våra olika generationer, de spelar ingen roll när vi möts här. För här möts vi i församlingens gemenskap till ett alldeles speciellt syfte. Vi lever, du och jag, i det landet idag som är världens mest sekulariserade land och världens mest individualistiska land. Och så möts generationerna i församlingen, och församlingens gemenskap bygger på kollektivet. Vi tillsammans har någonting att säga. Vi tillsammans vill någonting. Det är en unik plats som vi är samlade på. Nu läser vi den bibeltext jag tänker fortsätta min predikan utifrån. Det är från Filipperbrevet. Det är Paulus som skrivit församlingen i Filippi. Och så säger han så här: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är så som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor, när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig? Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt, stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Vilken text Paulus skriver här om församlingen. Paulus, han börjar med: jag tackar. Paulus har grundat församlingen i Filippi, och den församlingen var den första församlingen, skulle man kunna tänka, i Europa. Och han har placerat den på strategisk plats. Skulle man plantera en sån församling idag på samma strategiska plats, så handlar det om Bryssel eller Paris eller London eller något sånt här. Om vi tänker ett sånt område med ett sånt flöde i Europa som det var på den tiden i Filippi då, och en handelsväg igenom det här. Och så när han grundar församlingen där, så kan man ju fundera över vilka finns med i starten av den här församlingen. Då börjar Paulus med, vi kan ta nästa bild. Paulus tackar Gud för församlingen, och så börjar Paulus med att konstatera att den första kvinnan som var med i församlingen var en förmögen kvinna som hette Lydia. Den andra som var med i församlingen var en infödd grekisk slavflicka. Den tredje som var med i församlingen var en romersk fångvaktare ur medelklassen. Alltså tre olika nationaliteter, tre olika samhällsskikt, tre olika generationer säkert också, som fick vara med i starten av församlingen i Filippi. Otroligt intressant när jag tittar ut över er och ser här att här inne sitter människor, och det finns människor i det här huset just nu som är ifrån den här storleken. Och ja, man blir inte så mycket längre bara för man blir äldre. Man stannar ju någonstans i växten. En del växer ju i färdriktningen istället. Och Paulus, han inleder när han skriver till församlingen, och det här är som om han skriver till er i Sävedalen. Skriver han så här: jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Det här ger oss, tycker jag, en oerhört bra bild av hur församlingen är sammansatt och hur den ska vara sammansatt för att kunna leva ut det budskapet som vi har att bära till människor i vår omgivning. Alltså att vara påskens vittne. Alltså påskens vittne är ju, det är ju det absolut viktigaste budskapet som har hänt historien. Att han som var död uppstår från de döda. Att han öppnar vägen till evighet för de som tror. Ja, det var skillnad för Paulus att han tackade Gud liksom. Det var skillnad på den tiden, tänker några av oss då, va? Här lever vi ju i de här problemen, och i våran församling så händer det här och det här, och den tycker si och den tycker så, och den kommer inte överens med den och den kommer inte överens med den. Så är det i våra församlingar i mellanvarven. Jag jobbar i Ekumeniakyrkan på halvtid, Region Väst, den här regionen. Jag vet att det finns problem i våra församlingar. Var så säker. Och så tänker man att ja, det var lätt för Paulus. Men om vi går några verser framåt i Filipperbrevet, vi går till det fjärde kapitlet och den andra versen i Filipperbrevet, då skriver Paulus så här. Han uppmanar två kvinnor. De heter Euodia och Syntyke. De är inte så vanliga, de namnen, idag. Jag vet inte varför, men så säger han så här: jag uppmanar er, Euodia och Syntyke, att vara eniga för Herrens skull. Alltså det fanns tydligen redan i den här församlingen som Paulus tackar Gud för i Filippi en slags fnurra på tråden som han uppmanade människorna. Ja men hallå, tagga ner, var eniga för Herrens skull, säger han. Så det fanns tydligen en konflikt redan på den tiden i församlingen, som det kan hända i våra församlingar idag med. Och det är ju inte så konstigt. Vi representerar ju en oerhört bredd av människor, så det är inte så konstigt att det kör ihop sig ibland. Men det ändrade inte på Paulus tacksägelse för församlingen. Han tackade Gud för församlingen. Det andra som Paulus gör, vi tar nästa bild, det är när Paulus han säger så här till församlingen så här: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det. Jag tror det är så att den församlingen som lever i en överlåtelse till Guds vilja och Guds plan, där finns det också en fantastisk framtid. Och det skulle jag vilja uppmuntra er att leva i, en överlåtelse och i en längtan efter att få se vad Gud har för tanke. Vi var på Nimbus igår, vi hade en stor dag i regionen på Nimbus igår, där vi bland annat lyssnade på Andreas Nilsen från Hillsong i Stockholm, och vi lyssnade på Hans Jansson från Kungsporten i Huskvarna. Och där Hans Jansson och Andreas Nilsen egentligen båda två säger så här: våga drömma stort om församlingen, våga be stora böner om församlingen. Jag är övertygad, säger Paulus, att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Alltså ni är inte en slump. Ni är inte en tillfällighet här i Sävedalen. Det finns en tanke bakom församlingens plats här i den här miljön. Rick Warren, en pastor i USA, han la ut på Instagram för ett tag sedan så här: Gud använder alltid ofullkomliga människor i en ofullkomlig situation för att förverkliga sin vilja. Vad skönt. Det handlar inte om att du och jag ska vara perfekta, utan jag får vara som jag är. Och så har Gud sagt: Anders, jag vill använda dig. Och så säger han: Stefan, jag vill använda dig. Sådan som vi är. Och han tänker inte på ålder och generation, utan han tänker på dig så som du är. Säger han: hallå, jag vill använda dig. Vi har ju olika ingångsvärden i en församling, du och jag. Bland annat så utifrån åldrarna som vi såg här. Men så har vi ett annat ingångsvärde också, utifrån gåvor och talanger. Och vi har ett annat ingångsvärde utifrån våra kompetenser, alltså utifrån våra yrkesval och så. Och jag tycker att det här bildar en slags helhet för församlingen. Och ibland så kan man ju tänka sig här då att man inte riktigt kan hålla med i den situationen eller den situationen. Men då får vi välsigna varandra istället för att kritisera varandra. För vi tillhör en och samma familj, Guds familj. Och då så tänker jag så här, att i det diskutabla så måste det i den här gemenskapen få råda en frihet. Men i det väsentliga så behöver det få finnas en enhet. Vad är då det väsentliga? Då tänker jag till exempel trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den helige Ande. Här finns det någonting, en kärna i det som vi behöver förenas omkring. Men i allting så måste det finnas kärlek. församlingens gemenskap ska genomsyras av kärlek och värme till varandra och för andra. Och jag är övertygad, säger Paulus, att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det. Sista punkten, Paulus han går vidare i den här texten och så skriver han: min bön är, säger han, att församlingen ska få växa i kärlek till Gud och till människor. Min bön är, säger Paulus, att församlingen ska växa i insikt om rådande läge och situation och hur man ska agera. Min bön är, säger Paulus, att församlingen ska växa i urskiljning så att vi kan avgöra vad som är av Gud och vad som är Guds vilja. Jag tror att det finns i de flesta församlingarna idag runt omkring i vårt land, så finns det en generation som är en bönegeneration. Och det är ofta en lite äldre generation än mig och dig. Vad viktiga ni är. Så otroligt viktiga ni är. Och vi som tillhör kanske 60, 70, 80, 90, vi behöver lära av er. Och vi behöver se på er som förebilder. För jag tror att bönen i församlingens liv, det är själva pannrummet för det andliga livet. Det är det som pulserar ut värme i kroppen, i Guds kropp, i församlingskroppen. Och jag tror att när Paulus säger, jag tackar Gud när jag tänker på er, så skulle jag vilja uppmuntra er att göra det som en daglig handling för er församling här i Sävedalen. Tacka Gud för församlingen. Tack gode Gud för att jag får tillhöra församlingen i Sävedalen. Tack gode Gud för allt arbete som sker här. Gör det som en daglig handling. Och be till Gud så som Paulus säger, att församlingen ska få växa i kärlek för människor och till Gud. Att församlingen ska få växa i insikt om hur situationen är här i ert område. Vad behöver vi göra, Gud? Vad är vårat uppdrag, Gud? Vad behöver jag göra? Vad lägger du på mig? Och be till Gud att ni ska växa i urskiljning, att ni ska kunna avgöra vad som är gott och värt att lägga tid och energi på. Bönen är aldrig introvert. Det vill säga, den handlar inte i första hand om jag, mig och mitt. Utan det handlar om församlingens uppdrag och vårat ansvar för vårt område runt omkring oss. Vad har jag velat säga? Jag har velat peka på att vi är olika generationer och velat ge er en bild av vilken rikedom ni har här. Bara idag sitter det folk ifrån 30-talet upp till nutid. Det är fantastiskt. Tacka Gud för det. Vad har jag velat säga mer? Jag har velat säga att ni ska tacka Gud för den här platsen och att ni ska lita på att Gud vill verka här. Ni är inte en slump. Ni är inte en tillfällighet. När den här församlingen grundades för ganska många år sedan, jag vet inte när, men ganska många år sedan, så fanns det några som hade fått en slags syn, en slags tanke, en slags vision ifrån Gud. Så här ska vi göra. Och så vågar de lita på det. Våga lita på att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det. Och att du är en del i det verket. Våga lita på, våga be om Guds vishet inför framtiden i det som ni står i. Vi ber tillsammans. Tack Herre för den här platsen. Tack för alla människor som sitter här inne idag. Tack god Gud för församlingen Herre som du har som din kropp här på jorden Herre. Tack för att du vill använda. Tack för att du genom Paulus säger att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Tack far för att du har en plan för framtiden för den här församlingen Herre. Jag ber dig far att du ska leda församlingen, att du ska leda församlingsledningen in i det som du har tänkt ännu tydligare. In i nästa steg, in i nästa växel Herre, jag ber om det. Och jag ber dig också för att du ska låta församlingen få se rikedomen i alla generationer som finns på plats en sån här söndag Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.